Hej och välkommen till Flugfiskeradion. Jag heter Jesper Hultqvist. Jag tror inte att jag är ensam om att vid något tillfälle, kanske med flugspöet i hand, tänkte att detta skulle inte vara så dumt att ha som jobb. Tänk att få syssla med flugfiske hela tiden och inte bara någon helg ibland. Men för de allra flesta av oss förblir detta bara en dröm. Idag talar jag med en kille som arbetar med flugfiske och vi får höra om hur den vardag vi andra drömmer om ibland verkligen kan vara. Killen jag talar om heter Tony Lindberg. Tack så mycket Tony Lindberg för att du är med på Flugfiskeradion. Du är delägare i Stockholms Flugfiskecenter och vi tänkte prata lite idag om hur det är att jobba med flugfiske när man bestämt att ha en flugfiskeaffär. Men innan vi går in på det ämnet så vill jag fråga dig hur du började med flugfiske.
Jo, jag höll på med en hel del olika hobbysar medans kampsportandet stod för liksom största andelen av fritiden egentligen. Och fisket var väldigt perifert och det var spinnfiske i första hand. Sen någon gång när jag var ungefär 24-25 då skadade jag ett knä väldigt illa. Och det stod väl klart att kampsportkarriären var förbi. Och den vintern fick jag väl nästan panik och började fiska riktigt hårt. Och sen följande vinter något liknande så då hade jag kommit så långt att jag kände att flugfiske var ett naturligt steg. Så då satte jag igång och började binda flugor som en tok och försökte trevande lära mig kasta på snön ungefär med någon slags halvdan utrustning. Men fast besluten att jag ska bli flugfiskare.
Hade du några kompisar som flugfiskade eller?
Ja, jag hade väl egentligen en kompis, eller en i släkten då, som går under benämningen Skuggan i flugfiskekretsar. Och han fiskade mycket in i strömmen. Och han fick liksom flugbindning av hans gamla avdankade flugbindningsprylar egentligen då. Och han var väl en av dem som peppade mig hårdast att jag skulle börja med det här då. Mm. Så att där började det. Och sen blev det väl lika maniskt flugfiskande som vilken hobby jag än håller på med egentligen. Då. Någon slags strävan att behärska saker och ting. Och givetvis vill jag ha trevligt och roligt men hela tiden någon slags drivkraft av att bli bättre. Eller riktigt bra på det jag än höll på med.
Mm, jag förstår.
Så det första sprang väl omkring egentligen i vanliga vitfisksjöar och bara försökte fånga vad man än fick tag på. Så småningom så blev det på tentikvatten och man blev med i klubbar och föreningar och gick fisketillsyn och utökade sitt nätverk. Och det som man först trodde liksom var spinnfiske som gällde efter havsöring, det började sen med fluga för ganska många år sedan söka efter. Och upptäckte att det gick faktiskt bättre att få havsöring med fluga än med spinnfiskegrejerna. Om det sen var flugorna eller om det var i takt med att man faktiskt blev bättre att läsa vatten och bättre fisketänk och så vidare. Det ska väl låta vara osagt. Men det lossnade. Mitt havsöringsfiske lossnade när jag äntligen provade med flugor. Efter det sen så har det bara rasat iväg. Liksom. Det är öringfiske framförallt som har legat mig varmt om hjärtat. Medan senare åren har kanske varit mest laxfiske egentligen faktiskt. Då. Just bara för att jag kände att jag kunde inte laxfiske. Men sen när det började komma resultat både kastteknikmässigt och fångstmässigt på lax då har man väl kommit på faktiskt att själen ligger i öringfiske också. Så att nu sitter man fast med en fot i båda läger så att säga.
Det låter ju inte helt otrevligt faktiskt.
Nej, det kan man leva med. Gäller bara få tid och få slantarna i spargrisen att räcka till. Det är väl det svåra då.
Jag förstår. Men nu jobbar du ju med flugfiske. Du är som en av delägarna i Stockholms flugfiskecenter. Hur kom man på idén att starta flugfiskeaffär?
Ja, jag jobbade tidigare på Bära Sportfiskets flugfiskeavdelning. Och det har ju varit väldigt stort och bra. Medan jag kände väl mot slutet av den tid jag jobbade där att det var ju liksom inte riktigt gamla bärra som man säger utan var väl inte riktigt nöjd med utbudet och det var svårt att hjälpa kunder som man ville och så vidare och så vidare. Och så jag kände att jag måste hitta på något annat. Och drömmar hade man ju haft om egen butik. Och mina drömmar såg ju ut så att jag ville ju ha ett fiskevatten och en lodge och lite butik och kanske lite mat och lite guidat och lite kurser och så vidare. Då.
Mm, låter trevligt.
Sen blev jag upp. Ja, och sen så blev det uppringd av Claes Billengren och Vladimir Savatsky som hade ungefär samma tankar om. Vladimir har ju drivit fiskecamp i några år och känt att han vill ju ha någonting att göra hela året, inte bara sommarmånaderna. Och Claes tyckte liksom att det fanns ju ingen riktig flugfiskebutik. Och det är ju nästan skam att det inte fanns i Stockholm. Tidigare har man haft Ville Utter och Royal Coachman och så vidare som har hållit den där fanan då. Och Bergas flugfiske, de satsade ju hårt ett tag och var ju liksom flugfiskeavdelningen åtminstone nummer ett. Men vi kände väl alla tre liksom att nu är det dags. Så lite sån här kastas ut från planet utan att veta riktigt om man har med sig fallskärmarna. Det gjorde vi ju alla tre då.
När var detta?
Men, det här var ju då, bolaget grundades väl 2005. Men 2006 i slutet av februari, då slog vi upp portarna. Så nu är vi inne på vårt sjätte år då, helt enkelt.
Hur gick det då att kasta sig ut utan fallskärmar eller var det med fallskärmar?
Ja, det var väl en skakig resa på vägen ner. Och, än vet man inte om man har lappat igen alla hål eller riktigt. Då, men det går ju att hanka sig fram i alla fall. Det går ju att klara sig på det. Och, även om det är kämpigt. Men så är det ju egentligen i princip i hela branschen. Att alla har det mer eller mindre tufft.
Mm.
Det är ju många aktörer på en ganska liten marknad faktiskt. Och ja, dumma eller smarta, vi vet inte. Men vi har ju nischat in oss väldigt smalt egentligen med att ha en hel inriktning på flugfiske.
Ja, hade det varit ekonomiskt sundare att köra bredare och andra typer av fisk också, tror du?
Förmodligen, men då blir läget desto svårare kan man väl säga. Eftersom det redan finns bra spinnfiskebutiker på många platser i Stockholm. Då.
Vilken typ av affär vill ni vara då? Vill ni ha det största utbudet, bästa utbudet, lägsta priset, trevligaste personalen? Hur tänkte ni när ni startade?
Ja, vi var ju som sagt tre stycken som körde igång och det var ju tre starka viljor. Men något sån här samkörda har vi ju varit hela tiden. Och vi sa väl någonstans att en portion NK och en portion Åhléns ungefär. Att det ska vara, finnas lite mer high-end produkter än vad man har hittat tidigare. Och med samtidigt bra... riktigt bra så att säga mellanprisprodukter och jag tycker väl man kan säga att vi har ju aldrig velat att någonting ska lämna butiken som inte vi kan stå för så att säga som kanske man inte har i sin egen spö eller rullgarderob men åtminstone någonting som man tycker är prisvärt och bra liksom att det ska vara bra kvalitet på grejerna.
Hur tänker man då när man tar och samlar ihop vilka grejer man ska sälja? Går man just på de grejerna man känner till själv eller?
Ja, där valde man väl kanske mig som lite kugghjul kan man väl säga. Att, med produktkännedom sedan några år i branschen och pryltok sedan gammalt egentligen. Så jag fick till stor del vara med och styra och ställa i utbudet. Men givetvis så diskuterar man lite fram och tillbaka. Men huvudutbudet bestod egentligen av Vision Loop och Guideline och så kryddar man med Sage och Sims och lite andra välkända produkter. Då. Och ja, det kände vi allihopa liksom att allt det här är i princip bra. Det finns någon produkt som man kanske tycker är mindre rolig men då är den å andra sidan oftast väldigt prisvärd. Sen försökte vi hålla oss borta ifrån ja, det låter mig kalla det värsta Kina-krafset egentligen då.
Mm.
Men på senare tid så har det väl dykt upp rätt så bra grejer egentligen som är tillverkat i Asien. Och priserna är ju oftast lägre till konsument. Och så länge produkterna är bra, då kan vi tänka oss att sälja dem helt enkelt. Och vi vill ju i dagsläget försöka nå alla marknader. Egentligen från nybörjaren som är väldigt osäker och vill ha egentligen en så billig utrustning som möjligt. Men vi vill samtidigt att det ska vara så bra utrustning som möjligt. Samtidigt som man vill ha allting för den som har hållit på i några säsonger och är på någon slags mellannivå och vill ha tag på bra vadare och kanske investera i flytring och vill veta mer om linor och så vidare. Även upp till avancerad nivå då, där man oftast vet vad det är för något man söker och man har verkligen specifika önskemål. Vi vill kunna hjälpa till på alla nivåer helt enkelt då. Och en kunnig personal, det tycker jag är otroligt viktigt. Och en personal där man kan känna förtroende för. Som liksom inte bara prackar på en vad skrot som helst. Utan hellre säger nej, det här tror inte jag är bra för dig. Liksom. Eller ja, förklara varför givetvis. Och kanske presentera något alternativ som minst lika bra. Kanske lite dyrare ibland, men oftast bättre då.
Det låter ju vettigt. Har den här tanken med lite NK och lite Åhléns, har den funkat tycker ni? Eller har ni ändrat på konceptet någonting?
Ja, man har väl lagt till liksom, nu vet jag inte vilken butikskedja jag ska säga, men att man har försökt hitta just de här ingångsmodellerna.
Hennes och Maurits kan?
Ja, något åt det hållet. Där. Så man har liksom ingångsmodell, entusiastmodell och sen proffsmodell ungefär. Att vi har liksom försökt hitta alla de här tre segmenten kan man väl säga. Så ska man försöka sammanfatta.
Sen började ni med e-handel. Var det förra året 2010 eller?
Ja, vi trevade väl lite grann redan 2009. Men om jag minns rätt så var det 2010 som det var huvudlansering kan man väl säga. Men sen har det där projektet, det är väldigt tungt att starta en e-handel samtidigt som man bedriver fysisk butik. Så att vi är väl inte nöjda. Eller det är väl egentligen bara, om man ska se krasst på det, titta lite på webbshoppen så ser man väl att ja, den är inte färdiguppbyggd alltså.
Nej, men jag har också förstått att det är två business där man driver i så fall helt enkelt faktiskt.
Ja, precis. Och det är väl viktigt för oss då. Det är ju ändå ett sätt att nå en ännu större marknad. Och det är ju ett till exponeringsfönster även för lokala kunder. Så vår målsättning är ju att bygga ut den ännu mer. Och det kanske är så att vi har en lösning på gång här. Men jag ska inte säga för mycket ännu. Men det kan hända något kul här under 2011. Som kan bli spännande.
Det låter bra, då får vi hoppas på det. Men du var inne lite på det här med att alla handlare har det mer eller mindre tufft. Och du var inne på att det var en liten kaka. Är det det eller finns det fler skäl också? Jag tänker på att som ni har e-handel, jag sitter i Stockholm också, jag kan ju ha e-handlar från andra delar av Sverige, men jag kan också, som jag har berättat i andra program, köpa grejer från eBay i USA. Hur påverkar det?
Ja, när det gäller e-handel så klicken är ju liksom inte långt längre bort vart man än, vart den här e-handeln än ligger, och i många fall så är det väl så att e-handel i utlandet, misstänk i alla fall, där har man möjlighet att kanske jobba lite mera bara med e-handel, eller att man har den fysiska butiken och ligger liksom lite i bakhasorna på något sätt. Eller så har man så stor marknad så att man har faktiskt råd att ha flera anställda på webbshoppen samtidigt som man har flera anställda på den fysiska butiken. Så att ibland är det svårt att konkurrera med servicen från många av utlandsshopparna. Och valutaläget påverkar ju också det här väldigt mycket. Jag pratade i förra veckan, jag var i Danmark och kastade igenom Rio-linjer med Simon Gosworth och Zach från Rio Flylines. De pratade om just det här med valutaläget. Och de såg när det var väldigt förmånligt att köpa i dollar. Ja, då gick det ju väldigt bra i USA. Medans när till exempel euron var mer förmånlig att handla i, ja, då ökade ju försäljningen exempelvis i Tyskland och så vidare. Så de trodde att e-handel i framtiden, det är väldigt styrt av valutaläget i världen då. Som e-handlare så tror jag att man måste konkurrera med kunskap. Man måste ha en otroligt bra service. Mycket snabbare leveranser än vad som är vanligt från svenska e-handlare. Då. Och försöka erbjuda någon slags mervärde. Och det är väl där som jag hoppas och tror att vi kanske kan komma med någonting under 2011 här då. Jag ska väl inte släppa för mycket ännu då, för att det inte spikat. Men just det här att erbjuda någon slags mervärde och kunskap.
När vi pratar konkurrens på marknaden och sånt, här i Stockholm och jag vet i Göteborg också har det kommit till en norsk ny aktör som heter XXL som säljer ut i kläder men även flugfiske. Och de har väldigt låga priser. Det måste också påverka, gissar jag.
Eller? Ja, det märker vi absolut. De har ju utskick en gång i veckan där de prissänker varor lägre än vårat inköpspris. Och då händer det att kunderna kommer in och med den där i handen och undrar om vi kan matcha det där. Och ja, vi himlar väl mest med ögonen och liksom suckar och rycker på axlarna ungefär. För att vi har ju ingen möjlighet. Man kan inte ge bort saker. Det blir liksom inte ens brödsmulor på tallriken då. Så, men det är väl vad jag förstår en av XXLs marknadsföringsåtgärder att prissänka varor så pass lågt att det ingår liksom i stort sett i annonsbudgeten mer eller mindre.
Mm.
I det långa loppet så får man ju fundera. Det här blir ju första året exempelvis på guideline-produkter som finns med på XXL. Även saker ifrån Orvis finns ju där ute. Och är det så att man prisas ut, då kanske man får byta ut leverantörerna. Vi får helt enkelt se vad det här året, hur det här året blir helt enkelt och vad man får göra för strategiska förändringar så att säga. Vi skulle ju vilja jobba med guideline och tror ju att det är bra för guideline att finnas i fler än en butik i Stockholm. Men risken är ju liksom att man prisas ut då.
Mm.
Och den stora nackdelen för guideline är att XXL, hur duktiga och snälla de är som ämne som jobbar där, så bestämmer de inte riktigt över utbudet. Och det blir ett ganska stramt utbud. Man kan ju liksom inte hitta guideline-katalogen om man säger på XXL, utan det är ju valda produkter. Hos oss försöker vi då plocka in ett komplett utbud från guideline. Om inte annat så har vi i alla fall möjligheten att med något telefonsamtal skaka fram grejerna inom åtminstone någon vecka eller något liknande. De möjligheterna har man ju inte till exempel på en XXL-butik, utan det handlar från hyllan ungefär. Då.
Ja, då är det möjlighet som mindre handlar om mer flexibla helt enkelt. Då.
Ja, så att jag tror liksom för den stora massan så kanske det inte påverkas mer än att man får höra någon fråga om priset lite då och då. Medan för vissa kunder så är ju priset det som är allra mest intressant. Alla har ju liksom inte hur mycket som helst i plånboken, så jag kan tänka mig att till och med någon lojal kund inte kan motstå om man kan få 20, 25, kanske 30% rabatt på en produkt. Då kan det kännas svårmotiverat att handla en av oss då. Så ja, det ska bli spännande att se hur vi upplever det hela så att säga.
Mm. Ni har ju annat utbud än bara varor. Ni har ju kurser och resor också. Kan du berätta lite vad ni har för någonting?
Ja, när det gäller kursbiten så då kommer man väl egentligen tillbaka till de här grundtankarna när vi startade butiken. Att vi vill förenkla för alla att lära sig flugfiske. Man minns, om man tittar tillbaka på sin egen utveckling, hur himla lång och tragglig och kämpig det var. Och det var ju bara de allra mest målmedvetna som faktiskt till slut blev flugfiskare. Och då känner vi att vi vill hjälpa så många som möjligt att bli flugfiskare och få roligt med flugfiske på egentligen så kort tid som möjligt, så att man kan börja forska resmål på egen hand och börja börja fiska på riktigt då. Så därför håller vi då kastkurser på olika nivåer. Och det är ju allt ifrån då den kompletta nybörjaren till den som har hållit på ett tag och vill ha en enklare optimering. Ända upp på olika avancerade nivåer med på olika såna här switch och rollcast och spaycast och snap 3 och så. Det kan vara skräddarsydda kurser, man kan jobba med distans eller man kan jobba med enbart de här fiskekasten liksom för kanske strömmande vatten och så vidare. Eller presentationskurs liksom, hur presenterar jag flugan på alla möjliga olika sätt i strömmande vatten.
Mm.
Sen har vi även flugbindningskurser och det är samma där, det är väl från basnivå för någon som aldrig egentligen har fäst tråden på en krok och hela vägen upp till såna här semirealistiska flugor då, CDC-flugor och även specialinriktade kurser på exempelvis laxflugor och clinics med kända bindare och så vidare och så vidare. Och sen har vi ju lite längre flugfiskekurser med flera träffar och avslutningsfiske bland annat i Strömhult. Och vi har ett gäng nu som har gått sina första kastkurser och sin första flugbindningskurs och ska komplettera med till kastträff. Och sen ska vi åka ner till Strömhult och fiska i stilla strömmande vatten. Och ja, då får de lära sig fisketänk och hur man beter sig vid vattnet och hur man kör fisk och så vidare och så vidare. Så att det utvecklas hela tiden. Så det är enormt stimulerande med kursbiten, tycker vi, alla som jobbar här.
Har ni kurser nästan varje kväll då, eller på dagarna? Hur funkar det då?
Nej, men det är väl i alla fall varje vecka. Och vi har ju både kvällstid, om man säger, och när det är kastkurser lite senare på säsongen när det blir lite ljusare och lite varmare. Men flugbindarkurser har vi ju kvällstider då. Och det är väl i stort sett varje vecka så här, åtminstone på våren och även på hösten. Och sen när man kommer in i fiskesäsongen och folk reser iväg, då blir det ju svårare egentligen att få deltagare. Då är alla och fiskar eller ute och reser runt och är på landet och så vidare. Så att då får vi koncentrera oss på försäljning, och det är också då vi har högst försäljning på året. Så att det ger sig liksom naturligt.
Mm. Var det här någonting ni hade med i konceptet från början, kurser?
Ja, kurser var ett klart tänk från början. Då hade vi ju, från början var det väl egentligen enkla kastkurser och flugbindarkurser med Leif Örtenholm som vi känner för många då. Som har suttit på mässor och bundit runt om i världen och är med i sådana här fantastiskt fina flugbindarböcker och så vidare. Han är en riktig världsbindare helt enkelt. Men han håller många av våra kurser, de allra flesta, då är han vår kursledare då. På laxsidan så har vi en kille som heter Per Hikeler som har många år erfarenhet av laxflugfiske och laxflugbindning och har guidat mycket i Norge och så vidare då. Och sen på till exempel på gäddflugor, om man tar med clinics med exempelvis Nicky Bauer som är känd för många. Och, så att det är ganska sådana här kändisbetonade kursledare kan man väl säga. Men det fanns med från början i det här tänket liksom, att det ska finnas kurser. Och resor hade vi egentligen också med från allra första början. Men det var ju mera kortare utflykter och sånt där som var första delen i det hela. Men som senare har utvecklats till att bli guidade turer och mer lite fiskeresor liknande också. Då. Så det har varit på lite olika nivåer där mer. Att, den ena kanske bensin och mat tillkommer och det liknar mer en fiskeresa och den är lågt prissatt. Medan någon är lite dyrare, men då ingår guidning och mat och ibland resa och boende och alltihopa så att säga.
Mm.
Så det finns ett brett spektra kan man väl säga på både priser och resmål, destinationer och så vidare.
Jag tänker på det här med kurserna. Går det att tjäna några pengar på det? Är svenskarna beredda att betala? Jag tänker att svenskarna är väl sen historiskt sett ett kursgående folk med folkrörelse och annat. Hur betalas det?
Jo, men visst. Det är ju, om man skulle jämföra liksom det här att köpa in en vara och sen sälja den vidare och tjäna skära emellan, ja då får man ju inte hela karamellen själv liksom. Medan på kurssidan, det beror ju på hur man ser förutvis. Man har investerat väldigt mycket tid i det själv, det hela då. Men å andra sidan så har man ju givetvis en bättre marginal på en kurs, så att säga. Så att kursen är väl det som, ja, man skulle, som man tycker är allra trevligast att hålla på med. Samtidigt som man faktiskt alltid har, i de allra flesta fall i alla fall, har väldigt nöjda kunder eftersom de får lära sig någonting och får ha upplevelser. Så det är ganska många som tecknar sig för våra kurser och vill lära sig mer. Och många som har tecknat en kurs, ja, de öppnar ju liksom blicken direkt och ser vad har vi för något annat utbud och finns något annat kul för mig här. Och, så att många är återkommande och vill lära sig mer då. Så det, vi försöker ju utveckla utbudet där också då, så att man ska hela tiden ska hitta något nytt intressant som man vill lära sig mer om.
Vad är den populäraste kursen ni håller?
Ja, det växlar nog lite. CDC-flugbindning, den tillsammans med laxflugbindning, det är även nog de som har varit flest deltagare vid. Nu är inte de vid så många tillfällen, de här kurserna. Så tittar man på den här startkursen för i flugklassning då, där har vi ju lärt otroligt många kunder komma igång med sitt kastande och sitt flugfiskande. Så den är väl, räknar man antalet deltagare, så är det ju liksom den här baskursen i kastteknik helt enkelt. Den är nog nummer ett egentligen. Och de håller vi ju löpande egentligen hela tiden under april, maj, juni och vid behov kan man väl säga i juli, augusti. Men sen så börjar det igen på kursen och så i september och ja, så länge det är drägligt varmt, oktober ibland till och med november. Då går det nästan varje vecka en kurs. Och det kan vara, ibland vissa veckor har vi haft två kurser. Och vi vill både, skulle man se det på ett helt ekonomiskt perspektiv så skulle man ju hålla färre kurser och ha många fler på varje kurs. Men nu är vi ju sådär att vi är lite eldsjälar och vill att folk ska lära sig. Så vi kör ju från, till och med en person håller vi ibland då. Även om det är inte bra ekonomi. Men det gör vi ibland då. Och som max har man ju haft 10. Men då blir det ju å andra sidan en väldigt lång kurs istället. Eftersom det tar ju längre tid för att gå runt hela gruppen då. Så en kurs med en person kan ju ta 2-2,5 timmar, medan en kurs på 10 personer, ja, den tar ju 4,5-5 timmar kanske, liknande.
Jag förstår. Antalet flugfiskare i Sverige, har du någon känsla för, alltså, hur liksom flugfisket som sådant utvecklas? Blir vi fler, blir vi färre? Får du någon känsla?
Det är nog ganska konstant. Det kommer ju lite nytt folk hela tiden. Samtidigt faller ju några ifrån det här när man får barn och satsar på karriär och så vidare. Medan samma mängd ungefär hittar ju så småningom tillbaks när barnen är tillräckligt gamla. Eller ja, karriären är inte så lockande längre. Eller man har gått in i väggen och blivit frisk igen eller något liknande. Så känns det lite som att ungefär, det är nog ganska konstant tror jag mest hela tiden.
Ja, det är intressant att höra med tanke på att du sitter mitt i strömmen av folk.
Ja, men man ser ungefär samma saker hända varje år på till exempel på mässan. Att det är en samling nya som kommer tillbaka liksom. Och sen så småningom när det har gått något halvår så är det ju alltid några som kommer in med barnvagnar och suckar över att tiden inte finns där och så vidare. Så att,
jag känner igen
jag
mig.
Tror att då, ja, jag tror faktiskt att dagens pappor och mammor kommer tillbaka fortare till flugfisket. Det är lite högre tempo på att komma tillbaka till sina hobbysar tror jag i nu än vad det var för kanske, ja, säg 10 år sedan eller liknande. Mm. Då var det många som föll ifrån och var borta i, ja, 10, 15, kanske till och med 20 år innan man kom på just det. Flugfiske var ju det som var det roligaste jag visste liksom. Men nu tycker jag det går snabbare. Nu är det liksom några småbarnsår, men man försöker ändå liksom att komma iväg på en vecka eller två och lite småfisken och binda lite flugor emellan varven och lite högre tempo och ja, man har man har vant sig vid att försöka multitaska lite mer, tror jag.
Jag tycker du beskriver mig väldigt exakt faktiskt.
Ja, men jag ser det varje dag i butiken.
Jag förstår. Jag har skrivit upp en fråga här, du har redan svarat på den, men blir man rik på att leva på flugfiske, Tony?
Man blir faktiskt rik, men inte på pengar. Det är otroligt närande. Man lär sig, hur mycket man än kan, så tycker jag att man lär sig hela tiden något nytt. Det är alltid någon kund som har varit med om någonting som man inte själv har varit med om. Och det kommer ju faktiskt nyheter. I all den här strömmen av alla produkter som finns, så kommer det smått och gott lite nytt, lite då och då liksom. Och man känner hela tiden att man går framåt. Så jag tycker att det är, man blir rik på livskvalitet helt enkelt. Och jag får ju babbla och hålla på med det bästa jag vet hela dagarna. Och det är det inte alla som gör på sina arbeten. Men det är kämpigt. Det är inte liksom, det prasslar inte i spargrisen, utan det klirrar snarare. Så att man blir inte ekonomiskt rik. Det kan man nog fastslå vem du än frågar, tror jag, i hela branschen.
Nej, men det kanske inte är det viktigaste heller.
Nej, absolut inte. Då har man valt helt fel karriär och arbete. Så enkelt är det.
Är det någon fråga som jag har glömt att ställa?
En liten sak som jag kommer på, det är att vi har ju alla butiker en stor utmaning idag. Med internet så, ja, förutom e-shoppar och annat, så finns det otroligt mycket information ute. Och många gånger är kunderna nästan mer kunniga på vissa områden än vad vi själva är, för att de får tag på så otroligt mycket information. Så att, och det är svårt att hänga med själv, att plugga på allting. Så jag skulle vilja säga att kunden är ju otroligt mycket mer utbildad idag än vad den var för bara kanske 5 år sedan. Och det är otroligt glädjande, tycker jag. Man tar mycket bättre beslut i val av produkter eller ja, vad det nu man än är och väljer för någonting. Inriktning på fiske, fiskedestinationer. Man kan nästan ta inom allting. Så att man vet mer idag. Och man tar, jag tycker det är mycket roligare, för att man tar hela tiden bra beslut som kund. Så det är någonting som jag kan tillägga.
Ja, det låter jättebra, med tanke på att flygfiske av många upplevs som krångligt. Så kanske med högre kunskapsnivåer så är det lite mindre krångligt helt enkelt.
Ja, det, tänk på YouTube. Det finns liksom kastvideos och det finns flugbindarvideos. Och backar man bandet till när man själv startar med en och annan VHS-film och går och ställer upp sig på väntelista på biblioteket på böcker. Det var ju skärmigt på sitt sätt. Men nu finns ju all information, några knapptryckningar ifrån den. Så att, ja, jag tror nog att det kommer att bli en liten utveckling. Det är ju egentligen inte svårt att flugfiska. Man måste bara vara lite tålmodigare än till exempel med spinnfiske. Vill man bli en duktig spinnfiskare så måste man ju faktiskt fiska ganska mycket också innan man hittar alla nycklarna till alla dörrar och hemligheter. Så att, ja, jag tror nog att flugfiske kommer att öka faktiskt.
Det låter jättebra. Tack så mycket, Tony, för att du tog dig tid att prata med oss på Flygfiskeradion.
Tack för att du fick vara med.
Och du hittar Stockholms Flygfiskecenter på nätet på www.stockholmsflygfiskecenter.se eller i verkliga livet på Hornsgatan 108 på Söder i Stockholm. Det var allt för denna gång. Tills nästa gång vi hörs får jag önska dig ett riktigt skitfiske. Har du idéer eller synpunkter på programmet får du gärna lägga en kommentar på www.flugfiskeradion.se eller dra iväg ett mejl på jesper@flugfiskeradion.se. Och musiken är som vanligt av Christy McLaren. Läs mer om henne på miviosmusicalley.com.